Ja, det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Och i den här podden pratar vi om vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Regn, 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 regn och ännu mera regn. Ungefär så minns jag och många andra stormen Hans som drog in över Sverige i augusti 2023. Man kunde paddla kajak på Göteborgs gator, vägar spolades bort i Åre, tusentals hus i Sverige stod under vatten. Och vi pratar alltså om skador för miljarder kronor runt om i hela landet. Och stormen Hans blev ju en väldigt unfriendly reminder med budskapet Sverige måste klimatanpassas och det snabbt. Och på grund av klimatförändringar så kommer det nämligen bli allt vanligare med extremväder. Vi måste skydda samhället mot skyfall, stormar, jordskred, värmeböljor och förmodligen fler saker än så. Och frågan är dock, vem ser till att hela Sverige klimatanpassas? Och vem betalar notan? Och vilket ansvar har staten? Och det ska jag prata om med Åsa-Britt Karlsson. Hej och välkommen!
Stort tack.
Du är ordförande för expertrådet för klimatanpassning. Och det här rådet är knutet till SMHI och ska följa upp och utvärdera klimatanpassningsarbetet på nationell nivå. Men klimatanpassning är ju ett abstrakt begrepp för många och kanske de som lyssnar på den här podden. Kan inte du ge något exempel, Åsa-Britt, på vad det innebär?
Ja, det är att man till exempel säkrar en flod eller en å eller en kust så att man är robust och klarar av att stå emot skyfall eller starka vindar, stormar och sådana saker. Så att vi kan ha ett gott liv även när vi vet att det här extremvädret kommer.
Jag säger också hej och välkommen till Annika Jakobsson som är klimatgeneral i Stockholms stad. Det låter som att du ska leda en armé, men som jag har förstått det så har du i uppdrag att stärka Stockholms stads klimatarbete, vilket även innefattar då klimatanpassningar. Annika, vad skulle du säga är ett tydligt exempel på hur klimatanpassning sker i Stockholms stad?
Ja, men det mest uppenbara exemplet i Stockholms stad är väl ombyggnaden av Slussen, som ju faktiskt handlar om att se till att Mälardalen inte svämmar över till följd av ökad nederbörd som gör att Mälarens vatten helt enkelt stiger. Och att också se till att det inte blir saltvatteninträngning och så vidare från Saltsjön. Men det är ju ett jättestort klimatanpassningsprojekt som påverkar alla kommuner i Mälardalen.
Spännande. Jag hade inte fattat att det var klimatanpassningsprojekt. Jag trodde bara var hundrade år så måste man göra den här jätterenoveringen av Slussen. Ja, men spännande. Och ni båda har ju en sak gemensamt. Jag vet inte om ni har listat ut det själva. Ni har ju båda jobbat som statssekreterare på Miljödepartementet. Du, Annika, jobbade för Miljöpartiet relativt nyligen. Och du, Åsa-Britt, har tidigare jobbat för Centerpartiet. Så att det är kul att ha med två superproffs här i studion på de här frågorna. Okej, men om vi tittar på hela Sverige, om jag är från Jönköping, så fort de hör om Slussen på radion där så säger de så här, aj jävla skit, jag hatar den här korsningen i Stockholm. Så jag tänker att vi liksom ska titta på hela Sverige. Och då tänker jag att jag vill fråga dig, Åsa-Britt, hur det liksom går med klimatanpassningen. Och då har jag tre alternativ här som du kan få välja mellan. Och det första är då, sorry, men det går lite för långsamt. Nummer två är, ja, Sverige jobbar på i lagom takt. Nummer tre, jag vill inte skryta, men Sverige har kommit jämförelsevis långt.
Det var ju ganska svårt att säga, för just därför att det är så varierat. Men jag skulle säga att det gör saker, men det går alldeles för sakta.
Just det. Ja, men jag förstår. Så att det kanske är mellan ettan och tvåan där då. Annika, om du ska utvärdera hur klimatanpassningen går bara i Stockholm då. Hur långt har ni kommit med att klimatanpassa? Är det liksom ett, det går lite för långsamt. Två, Stockholm jobbar på i lagom takt. Tre, jag vill inte skryta, men Stockholm har kommit jämförelsevis långt.
Men jag måste nog säga att det går för långsamt. Och det är ju liksom symptomatiskt för hela klimatfrågan att vi agerar för sent och att vi också ofta agerar otillräckligt. Och det är ju för att det här är komplicerade frågor. Det är komplicerat på så sätt att det innebär stora kostnader, att det kräver en stort mått av samordning och att det är liksom ansvaret inte alltid är helt tydligt hur det liksom ska fördelas och inte kostnaderna heller. Så att det här är ju superkomplicerat. Det gör att det krävs verkligen ett liksom, samarbete från nationell till lokal nivå, precis som utsläppsminskningar. Men att vi skulle behöva göra mycket mer och att vi skulle behövt göra saker mycket tidigare och att ju tidigare vi gör saker desto bättre, desto mer kostnadseffektivt är det. Det är solklart.
Just det. Okej, okay. Så Åsa-Britt mellan ettan och tvåan ungefär. Annika, jag tolkar dig som ettan. Det går för långsamt. Men varför går det så långsamt skulle du säga, Annika?
Ja, men dels så tror jag att alltså, klimatanpassning har ju varit en knäckfråga i klimatarbetet internationellt under många, många, många år. Men här har ju fokus kanske varit mest på utsläppsminskningar. Hur mycket ska länderna minska sina utsläpp och hur ska vi ha en plan som är effektiv och rättvis för det? Men i länder där man har levt med konsekvenserna av klimatförändring under lång tid, där har man ju självklart ställt sig frågan, ja, men vem har ansvar för den här krisen och hur ska vi ta oss igenom den? Nu har ju vi på ganska kort tid, för det är ju så klimatförändringarna ser ut, de går ju väldigt fort, så nu har vi på ganska kort tid även här i Europa och i Sverige upplevt värmeböljor och skyfall och översvämningar och bränder, och då har ju också frågan aktualiserats här politiskt. Jag ska säga att det har varit ett ganska stort politiskt ointresse i de här frågorna tills ganska nyligen. Och jag tror också att vi har inte haft en jättebra förståelse. Experter som Åsa-Britt har haft en förståelse länge kring vad innebär klimatförändringarna för vårt samhälle. Men jag tror inte att det har funnits en allmän kunskap eller en allmän liksom förståelse för vad det innebär. Och det är ju inte liksom en tillfällighet att vi har illustrerat klimatkonsekvenserna under lång tid med svältande isbjörnar på smältande isflak eller fattiga kvinnor på en uttorkad åker i ett afrikanskt land. För att det är så konsekvenserna har liksom sett ut visuellt fram tills nu, när vi också kanske kan börja förstå vad betyder det för våra samhällen. När man försökte prata om detta för några år sedan så fanns det liksom hela tiden i luften att det var spekulativt, det var lite alarmistiskt och sådär. Idag finns det ju liksom en annan förståelse, en annan acceptans för att det här är någonting vi måste prata om, det är någonting vi måste agera på.
Delar du den bilden, Åsa-Britt, att det är därför det går så långsamt, att vi liksom inte har riktigt förstått det förrän bränderna var liksom utanför dörren?
Jo, men jag delar Annikas uppfattning, absolut. Och jag skulle också vilja säga att den största anpassningsåtgärden, det är ju faktiskt att minska utsläppen. Så därför har de här frågorna otroligt nära ihop. Och uppvaknandet för anpassningsfrågor, när jag började jobba med klimatfrågor, då var det nästan så att att anpassning skulle låg lite vid sidan av, därför att det också ansågs att det skulle vara en anledning till att inte jobba med utsläppsreduktion. Men det här har man ju, det har ju verkligen förändrats. Så jag skulle säga att sommaren med den torka som var först och sen i slutet på hela den perioden kom Hans, som du refererade till från början. Och då blev det här ju väldigt verkligt. Och jag skulle säga att händelserna i Åre, översvämningarna där, för ett par år sedan i Gävle som vi kommer ihåg, där det också var otroliga bilder som rullades ut över hur källare översvämmades och gator gick inte att ta sig fram på och så. Att man känner att det här angår mig, det är i Sverige och det är så nära. Och tyvärr är det ju så att det är ju när det först blir handfast och det blir tydligt att det också finns i vår närhet.
Det är ju olika aktörer i Sverige som ansvarar för klimatanpassningen. En stor del av ansvaret ligger ju, som du pekar ut här, Åsa-Britt, också hos kommunerna. Men även staten ska ju hjälpa till genom olika myndigheter, till exempel länsstyrelserna och MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men Åsa-Britt, vad tycker du? Tycker du att staten gör tillräckligt mycket för att se till att hela Sverige klimatanpassas?
Ja, det är väldigt svårt att säga vad som är mycket. Men jag tycker att det är viktigt också att vi ser att vi utnyttjar de expertmyndigheter som finns och som också kan ge goda råd, ge ut anvisningar och riktlinjer för hur man på ett bra sätt kan lösa frågor. Hur man på smarta vis också, både i befintlig bebyggelse men också när man gör nybyggnation, hur man då kan bygga in klimatsäkra lösningar. Och det känns ju som att det är väldigt viktigt att kunna känna att expertmyndigheter och andra och länsstyrelser och MSB och andra också kan vara med och bidra i det arbetet. Sen är det ju en väldigt komplex ansvarsfördelning som är problematisk, men som ändå i andra på annat sätt är ganska rimlig, därför att det är ju fastighetsägaren som har ansvaret för att klimatanpassa. Men det kan ju vara så att i en fastighet som ägs av en person eller en kommun, så behöver åtgärden vidtas, medan det andra delar, kanske nedströms ett vattendrag, som har nyttan av det. Och det här är ju väldigt komplext och svårt att reda ut, därför att vi tycker också att det är viktigt att man som fastighetsägare också har ett ansvar för att vårda sin egendom.
Mm. Ja, det låter jättekrångligt skulle man säga, när det är komplext och hänger ihop och får konsekvenser, inte på det stället nödvändigtvis där man har gjort klimatanpassning utan på andra ställen. Men kan inte du hjälpa mig att reda ut då, för att regeringen minskade ju statens budget för klimatanpassning med 50 miljoner och minskade alltså då budgeten med en tredjedel ungefär. Och det var pengar som bland annat skulle gå till MSB, och då var ju ganska många liksom lite förvånade över det här, och i ljuset då av de här behoven som ni beskriver så låter det liksom ännu märkligare. Men hur reagerade du på den besparingen?
Nej, jag tycker det var väldigt olyckligt. Därför att både MSB och länsstyrelserna, anslaget som gick till dem för att stötta upp kommuner ordentligt i klimatanpassningsarbetet, och var en hand att hålla sig i, och också en samtalspartner och en möjlig aktör i det här. Det var ju inte bara så att man sa att vi dra ner pengarna för i år, utan man sa att man avvecklade detta. Och det gör ju att det blir ju kanske mindre träffsäkert i att man gör rätt saker, därför att de besitter sån kunskap och har en sån överblick över läget i landet och i sin kommun. Så att det gör ju att det här, just det förebyggande arbetet, försvagas med det beslutet.
Staten har ju också fått kritik från Riksrevisionen i en rapport om klimatanpassning som släpptes i december 2022. Och för er som inte hänger på Riksrevisionens hemsida då och läser den här rapporten, så kan man säga att kritiken rörde tre punkter. Dels var det liksom svag styrning, och sen så var det brist på uppföljning, och den tredje då kanske som vi var inne på, kortsiktig finansiering. Och ni är ju inne på liksom de här problemen, men jag börjar med dig då, Sabrit. Delar du liksom Riksrevisionens bild här i den kritiken som de för fram?
Ja, jag delar den uppfattningen. Och det är dessutom så att Riksrevisionen har ju... Det man säger i Riksrevisionens rapport, det är också det som expertrådet angav som problemområden i den rapport som lämnades i februari 2022.
Just det, så ni var lite före egentligen kan man säga, Riksrevisionen där. Ja, men spännande. Men Annika, om jag vänder mig till dig då. Du som ändå har kommunperspektivet här, även om det liksom är Sveriges största kommun och kanske därmed också mest resursstarka. Men vad önskar du dig liksom från staten? Hur kan staten göra att alla som har motsvarande din roll eller jobbar med klimatanpassning i kommunen får ett liksom enklare jobb, eller får enklare att faktiskt lösa den här uppgiften som man står inför?
Men jag tycker att det behövs ganska mycket faktiskt, för att det är ju egentligen ganska, eller ja, man kan väl säga att när kommunen har kommit igång med klimatanpassningsarbete så har man ju stött på ganska mycket försvårande omständigheter och hinder i att ta det ansvaret, som gör att det blir svårare än vad det borde vara. Man behöver ha liksom bättre incitament för att ta ett klimatanpassningsansvar.
Vad är det för hinder till exempel?
Ja, nej men, som det ser ut idag så har man ju på nationell nivå så finns en klimatanpassningsstrategi som syftar till att stödja och stärka det långsiktiga klimatanpassningsarbetet och att samordna det. Och då är det 32 myndigheter som har ett samordningsansvar och ska stödja och initiera och utvärdera klimatanpassningsarbetet. Sen har regionerna, där har länsstyrelsen ett samordningsansvar, och de ska komma med regionala riktlinjer och rekommendationer och ge kunskapsstöd och planeringsstöd till kommunerna. Och kommunerna ska då vara utförare, om man ska förenkla det och väldigt enkelt detta. Men det finns inte någon liksom samlat rättsligt ansvar på så sätt att det finns en förordning som kommunerna har detta ansvaret i. Utan det får man läsa sig till i liksom olika bestämmelser i olika lagar, och som inte liksom, som sätter stopp, begränsningar i vissa delar. Om du tar plan- och bygglagen exempelvis, då säger den att man ska, när du bygger nytt så ska du ta hänsyn till erosion och översvämningar vid lokalisering. Men det gäller ju bara ny bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen, då ska man göra en översyn och identifiera risker som kan, och skador som kan uppstå med väderrelaterade händelser. Och där har man ju det problemet som Åsa-Britt pekade på, att kommunen är ju inte fastighetsägare för alla fastigheter i kommunen, så man kan liksom bara göra åtgärder vid sina egna fastigheter. Och ofta så behövs det ju som ett samarbete mellan som ett område av fastigheter för att du ska få en effektiv åtgärd. Och det gäller ju även kommuner emellan. Om man tar exempel med Slussen, även om vi inte ska vara Stockholmsorienterade, så krävs ju det ett samarbete mellan kommuner. Inte ofta så hamnar ju då kostnader och nyttor på olika ställen. Här finns ingen riktigt bra lösning hur ska man fördela kostnaderna mellan parter på ett bra sätt. Och även när det gäller riktlinjer för ambition i åtgärder. Det här har ju Göteborgs stad och Malmö kommun pekat på. De är ju kuststäder och jobbar då för att förebygga skador som kan komma med havsnivåhöjningar. Och där blir det ju väldigt viktigt att om en kustkommun tar nivå för en viss havsnivåhöjning i sina åtgärder, att intilliggande kustkommuner har samma ambitionsnivå, annars blir ju liksom åtgärden inte effektiv. Så jag skulle säga att i en ny strategi så skulle man behöva egentligen tre delar. Det ena är att man behöver ha en utvecklad lagstiftning som tydliggör ansvaret mycket bättre så att det blir enklare att ta ansvaret. Det andra är att man behöver långsiktiga finansieringsmodeller som Åsa-Britt också var inne på, som gör det möjligt att fördela kostnader mellan olika parter, både offentliga och privata. Och det tredje är att det finns en nationell vägledning när det gäller just riktlinjer i liksom ambition. Och det kan då också hjälpa kommunerna med att få ett bra planeringsstöd när man vet vilken ambition man ska ha och vad som är kostnadseffektivt.
Just det. Ja, men du var ju inne på det här med Malmö och Göteborg exemplen, för jag läste ju en artikel i DN som handlar om kommunernas klimatarbete, och då påpekade just kommunstyrelsens ordförande i Malmö att det inte finns några tydliga riktlinjer för staten och att det är så här, ja men du vet, ska kommunerna klimatanpassa för de klimatscenarierna vi ser om 75 år eller om 150 år? Är det lite samma som det du är inne på med liksom havsnivåhöjningarna, eller om man ska liksom ta höjd för temperaturökning på 2 grader eller 3 grader eller 1,5 grad, eller liksom, är det, du delar den liksom problematiken som de lyfter,
ja,
fram där?
Precis, eftersom oavsett om det är bränder eller skyfall och översvämningar eller värmeböljor, så de här väderhändelserna känner ju liksom inte av kommungränser eller administrativa gränser eller ägandestrukturer, utan de kommer ju träffa liksom flera kommuner, och om man då inte agerar likartat från kommunernas sida så riskerar man ju att ha tagit höjd för en åtgärd, oavsett om det är tid eller om det är i liksom åtgärdens utformning på annat sätt, så riskerar ju det att bli helt enkelt den lägsta nivån som blir liksom effektiviteten, oavsett vilken höjd någon annan kommun har tagit. Och det här gäller ju även då i en bebyggelse där du har privata fastighetsägare och kommunal fastighetsägare exempelvis.
Just det, så att vi kommer alla behöva lida över de som inte har gjort någonting här då. Ja, ja, men spännande, vad säger du Åsa-Britt kring detta? Liksom, hur ska Annika och hennes kollegor här runt om i kommunerna som vill veta liksom, hur mycket höjd ska vi ta? Du som har liksom ett nationellt perspektiv, hur ska man liksom förhålla sig till det?
Jag tror att man måste se att man litar på de data som finns och hur hög till exempel havsnivåhöjningen ska vara. Och där finns ju SMHI är ju en väldigt, har ju en väldigt utvecklad tjänst när det gäller det. Men jag skulle i sammanhanget, jag tänkte på det när Annika pratade här, finns goda exempel också. Det finns ju någonting som heter regional kustsamverkan Skåne-Halland. Där Länsstyrelsen i Skåne och i Halland, alla kommuner och centrala myndigheter, och det är då Statens geotekniska institut, det är Boverket, det är Statens geologiska undersökning och några myndigheter till som har särskilda ansvar för det här, arbetar konkret med olika delar och också delar kunskap med varandra och försöker att hitta just det här att man finner synergier i det här. Och det här har också utvecklats till, det har pågått jag tror sedan 2018, och i höstas här så bildades det en ny regional kustsamverkan mellan Gotland, Kalmar och Blekinge med samma modell. Och då tänker jag att det är också så att när central och lokal nivå samverkar på det här sättet så behöver man kanske inte krångla till saker så mycket, utan man måste se hur nyttjar vi våran kunskap och hur bidrar vi på bästa sätt till att klimatanpassa.
Ja, men om vi blickar framåt lite här då. Åsa-Britt, vad skulle du säga? Ifall vi inte lyckas klimatanpassa våra liksom, byggnader, våra offentliga liksom, byggnader, infrastrukturen och sådär tillräckligt snabbt, vad kommer bli konsekvensen då som du ser det?
Ja, vi kommer ju säkert över hela landet att se konsekvenser stort och smått. Det senaste är ju när E6 också kollapsade på västkusten, som ju kommer att ta väldigt lång tid att återställa. Och det är ju, kan man väl förutse, en väldigt extrema händelser. Men det kommer att ske saker som gör att vi måste hitta vägar framåt för att klimatanpassa. Och för att också få vad ska jag säga, en allmän acceptans för det. Det finns ju många som också efterfrågar statlig finansiering och både från kommuner och andra intressegrupper. Och det är klart att det, där kanske man också behöver se över hur ansvarsfördelningen ser ut. Men det är ju också adderat till många andra frågeställningar naturligtvis. Det finns ju idag statliga stöd i vissa områden och för vissa ändamål. Och de utnyttjas ju tyvärr inte fullt ut därför att man har inte förmåga, eller förmåga i den meningen att man inte har kapacitet att utnyttja det.
Ja, men Annika, hur orolig är du då för att det imorgon ska blåsa in en ny storm över Sverige? Är liksom Stockholm rustat?
Nej, men det där är ju, det är klart att det finns jättemycket klimatanpassningsåtgärder kvar att göra i Stockholm, precis som det gör det i hela Sverige. Men det där är ju också en fråga som vi kommer behöva ställa oss framåt i samhället. Vad är liksom en tillräcklig beredskap, precis som i alla risker? Så vi ska ju inte tro att vi inte kommer att få några konsekvenser alls av klimatförändringarna. Så liksom Vad är det det ska kosta? Vad tycker vi är ett fullgott skydd? Det kan ju låta cyniskt, men det är ju så man behöver hantera riskscenarion helt enkelt. Och då kanske det i första hand handlar om att skydda människors liv och hälsa snarare än kanske en viss infrastruktur eller så, och se till att räddningstjänster och samhällsnyttiga funktioner fungerar. Att man liksom har det beredskapstänket i första hand.
Med det sagt så tänker jag att vi ändå ska avrunda. Så tack så jättemycket till er, Annika Jakobsson som är klimatgeneral i Stockholms stad, och även tack till dig, Åsa-Britt Karlsson, som är ordförande för expertrådet för klimatanpassning. Oerhört lärorikt att få prata med er. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Och produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org.